Kan ett glatt budskap se ut hur som helst? Vi har ju läst dagens evangelium. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Det här är ju städer i Galileen. Jesus talar om städer där han hade gått och förkunnat mycket och gjort många underverk. Men det hade inte blivit det resultat han avsåg. Det han hade längtat efter skulle ske med människorna hade ändå inte inträffat. Plötsligt talar han förvånansvärt skarpa ord. Det är mycket i den här texten som vi inte förstår. Och jag tänkte ägna mig lite grann åt de frågor som kanske ingen av oss kan svara på. Det kan ju vara intressant kanske att se var vår kunskap upphör att fungera. Jesus säger så här att på domens dag ska det bli lindrigare för Sodom än för Kafarnaum. Och vi undrar, vad kan han mena med det? Man kan ju bara bli dömd till himmel eller till helvete. Hur kan det bli mer eller mindre lindrigt eller svårt? Antingen blir det väl det ena eller också blir det andra, säger vi. Dante tänkte sig på sin tid att helvetet var indelat i avsatser. Och ju längre ner man kom, desto värre blev det. Det var hans lösning på problemet. Men det hade han hittat på själv. Det finns ingenting i Bibeln som talar om sånt. Och vad Jesus menar, det vet vi inte. Men faktum är att i Bibeln finns det en text som talar om Sodom på den yttersta dagen. En text till, kanske jag skulle säga. Och vi ska läsa den och se vad där står. Det är profeten Hesekiel som har lite grann att säga om Sodom. Det 16:e kapitlet i Hesekiels bok så talar profeten till Jerusalem och utmålar sedan Sodom och Samaria som systrar till Jerusalem. Och så säger Herren så här, det är Hesekiel 16:53. Därför skall jag också åter upprätta dem, Sodom med hennes döttrar och Samaria med hennes döttrar. Dig skall jag också åter upprätta mitt ibland dem, för att du må bära din skam och skämmas för allt vad du har gjort, och därmed bli dem till tröst. Och med dina systrar ska så ske. Sodom och hennes döttrar ska åter bli vad de fordom var, och Samaria och hennes döttrar ska åter bli vad de fordom var. Också du själv och dina döttrar ska åter bli vad ni fordom var. Men om du förr inte ens hördes nämna din syster Sodom under din höghetstid, innan ännu din egen ondska hade blivit uppenbarad, som den blev på den tid då du blev till vanära för Arams döttrar och för alla de kringboende filisternas döttrar som hånade dig på alla sidor, så måste du nu själv bära på din skam och dina styggelser, säger Herren. Här får vi plötsligt veta att Sodom, som Herren förgjorde för dess synd, ändå på något sätt ska bli upprättat. Vi har inget löfte om att det ska gälla alla människor som bodde i Sodom. Men på något sätt ska det ändå kunna ske. Vad kan vi dra för slutsats av detta? Jo, vi kan dra en slutsats. Och det är detta, att vi vet väldigt lite om hur Gud kommer att döma på den yttersta dagen. Skriften lämnar inget tvivelsmål om att Herren kommer att döma. Men du vet, det har ju i kyrkans historia funnits många tider då Herrens folk har varit så säkra på vilka som skulle hamna i himmelen och vilka som skulle hamna i helvetet. Och många har känt sig kallade att gå ut och peka på folk och säga, du kommer inte till himlen. Ja, det har vi kanske varken i uppgift eller i mandat att göra på det sättet. Vi vet egentligen bara två saker. Och det ena är detta. Att det ska bli en dom. Det är det ena. Och det andra är att vi vet hur man ska göra för att veta på förhand vart man ska komma. Om du tar emot Kristus idag, om du inte har gjort det förut, och säger till honom, jag vill tillhöra dig, du ska vara herre i mitt liv, då vet du hur det kommer att gå för dig på den yttersta dagen. Men det ger dig ingen som helst befogenhet att kila runt ibland människor och tala om vad Herren ska göra med dem på den yttersta dagen. Det är inte din uppgift. Det har aldrig varit kyrkans uppgift. Och varje gång vi har gjort så har vi skrämt vettet ur folk och vi har dessutom överträtt vår kallelse. Vi har i uppgift att tala om att det ska bli en dom och hur människan ska förhålla sig idag för att stå säker på den dagen. Men vilka Gud kommer att bevisa nåd dessutöver, vad han kommer att göra med människor, det har han inte gett oss någon insyn i. Och där ska vi vara ödmjuka och erkänna. Herren har inte gett oss kunskap. Och vi ska inte bete oss som om vi hade den kunskapen. Jesus talar också om något annat i den här texten som är dagens predikotext. Han talar om att Gud kan verka som domare. Inte bara vid tidens och historiens slut, utan också under historiens gång. Det finns säkert många av er som har varit i Israel idag och tittat på resterna av Kafarnaum. Och det är i stort sett en synagoga från 300-talet som finns kvar med några pelare och lite stenar. Och så finns det ett eller annat hus bredvid där det bor folk som tar betalt för att man ska få titta på den där synagogan. Och så är det inte mer. Stan som sådan är borta. Det föll en historiens dom. Och det kan vi ju bevittna då och då i historien. Att när orättfärdigheten har fått regera i en stad, ett land, ett folk, så kan det falla en Guds dom. Hitler-Tyskland är borta. Det tusenåriga riket varade från 1933 till 1945. Sen föll Guds dom. Vi har suttit framför våra fyrkantiga lådor och tittat när domen föll över Berlinmurar och sovjetsystem. Och det är intressant att läsa den finländske filosofen Georg Henrik von Wright, hur han säger i en intervju i Dagens Nyheter att det är som om det fanns en gud. Vem hade på Brezhnevs tid kunnat tänka sig att detta välde skulle falla? Det säger han. Han som alltså inte bekänner en tro på Gud, men som kanske är ganska nära Guds rike, det vet vi inget om. Men han säger, det är som om det fanns en Gud. Ja, just det. Lite drygt 70 år varade Sovjetväldet. Sen föll det sönder inifrån. Jag tror att när vi får tillgång till alla dokumenten så kommer Hitlers utrotningsförsök att visa sig vara nästan amatörmässigt jämfört med Stalins och Brezhnevs. För Gud kan man ingenting dölja. Rätt vad det är kan det falla en historiens dom. Tyranner sopas bort. Välden faller sönder. Och det märkliga är att när så sker i ett sånt välde som det forna sovjetväldet, så blir det en väckelse utan lik. Människor sträcker sig efter Guds rik. Jag såg för ett tag sedan en videoinspelning. En broder som rest mycket i Sovjet och som kan ryska och som varit där och predikat och förkunnat evangelium. Han visade en liten filmupptagning från ett sovjetiskt eller ryskt, skulle vi säga, fängelse. Där de delade ut nya testamenten till fångarna. Att få se dessa unga män slänga sig fram nästan som målvakter för att kunna nappa åt sig ett nya testament. Jag satt och såg detta och grät och tänkte på hur det skulle se ut i Sverige om man delade ut biblar och nya testamenten på samma sätt i ett fängelse. Det kan falla en Guds dom i historien. Sodom finns inte heller kvar. Och då säger Jesus återigen någonting som förvånar oss och förbryllar oss. Han säger att om de underverk som var gjorda i Kafarnaum, om de hade blivit gjorda i Sodom, så skulle stan stått kvar än idag. Och vi säger, men käre Gud, varför gjorde du inte det då? Varför gjorde du inte de miraklerna i Sodom? Ska du som är en god och allsmäktig Gud, ska du verkligen kunna räkna som god när du kunde gjort de miraklerna i Sodom och så gjorde du inte det? Ja, fråga kan man göra. Herren svarar inte mycket på den frågan. Men lite kan vi kanske ana att det ibland kan vara bättre att det faller en historiens dom än att den yttersta domen också blir den yttersta domen. När nu Bibeln i mycket dunkla ordalag talar om en Sodoms upprättelse, på vilken grund förstår inte vi, och vi vet inte det. Men då kanske det ändå så är så att när Herren så att säga utplånade den staden, så kanske det var för att kunna upprätta den. Han säger inte mycket om detta. Men det finns en text i Nya testamentet som brukar sätta myror i huvudet på Guds folk och som lite grann talar i samma riktning. Vi ska läsa det. Det är första Korintierbrevets 5:e kapitel. Första Korintierbrevet 5. Där talar Paulus om en man som bor i församlingen i Korint och är med i församlingen. Och han lever i en otukt som inte förekommer ens bland hedningarna, skriver Paulus. Han lever ihop med sin fars hustru. Om det nu är hans mor eller hans styvmor är inte så lätt att säga. Och så säger Paulus så här om den personen. En sådan person skall överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att hans ande ska bli räddad på Herrens dag. Och vi tycker återigen, men Paulus, vad menar du? Kunde du inte förklara det här lite bättre? Nej, han gör inte det. Men ibland finns det Guds ingripanden, kanske både i historien och i människors liv, som fungerar på samma sätt som Jesus säger till Petrus när han tvättar Petrus fötter. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Kanske skulle det inte kunna bli lindrigare för Sodom på domens dag om inte staden hade fått försvinna ur historien. Vi kan inte veta det. Vi kan bara böja oss inför den Gud som låter oss veta en del, men inte låter oss veta allt. Vår kunskap är ju ett styckverk. Det finns en annan sak i den här texten som vi har läst idag. Om Korasin, Betsaida och Kafarnaum. Och det är att i Guds dom finns det, om vi kan uttrycka det så, en kollektiv dimension. Jesus talar om hela städer. Och vi undrar lite förvånat, fanns det inte en enda kotte i Kafarnaum som så att säga höll måttet? Jo, det gjorde det säkert. Men om vi jämför med Hitler-Tyskland, det föll en dom över hela riket. Och det betyder ju ändå inte att alla var nazister. Det betyder ändå inte att alla var ogudaktiga. Men det kan ändå falla en dom över ett helt land och ett helt folk. Och alldeles orimligt är kanske på ett vis inte detta. Därför vi hänger ihop med varandra mer än vi kanske är beredda att förstå i individualismens tidvarv. Du vet hur det är när man har eldat en brasa. Och så har det slutat att liksom flamma och så ligger där en hög med glödande kol. Du går fram till din öppna spis och plockar ut ett glödande kol ur högen av glödande kol. Det slutar nästan omedelbart att glöda. Och det där har ju vi som Guds folk också fått erfara i sekulariseringens tidvarv. Hur gärna vi än ville som enskilda människor, hur gärna vi än ville vara brinnande och glödande, när det kallnar runt omkring oss så märker vi det blir svårare och svårare att hålla en alldeles glödande temperatur i sitt eget liv. Vi hänger ihop med varandra mer än vi förstår. I Sverige har vi pratat mycket på sistone om den ökande skilsmässofrekvensen också bland kristna. Och många förundrar sig över att också de som vill höra Herren till får svårare och svårare att kämpa mot synden i sitt personliga liv. Men när det kallnar omkring oss så är det lätt att också vi blir frusna. En stor hög med glöd, den glöder, men ett ensamt kol har svårt att hålla sig glödande. Vi står frågande inför en del av det Gud gör när vi läser den här texten. Men det jag skulle vilja peka på mest av allt, det är att det underliga, det är inte Guds handlande, utan vårt. Ty texten handlar om ett mycket märkligt fenomen. Ett som vi har svårt att beskriva och ännu svårare att förstå. Och det är det som med ett bibliskt ord kallas förhärdelse. Vi har också läst en episteltext idag ur Hebreerbrevets tredje kapitel. Idag, om ni får höra Herrens röst, så förhärda inte era hjärtan. Förhärdelse är ett ord som Bibeln aldrig använder om kassaskåpsprängare och väskryckare. Såna här som kanske sitter inne för fjärde, femte gången. Vi brukar säga att ja, han är en förhärdad kassaskåpsprängare, säger vi. Det säger jag aldrig i Bibeln. Utan Bibeln använder ordet förhärdelse bara om Guds folk. Och det är ju begreppet förhärdelse som Jesus talar om här. Han säger att om jag hade gått till Tyrus och Sidon, alltså två städer där det inte bodde Guds folk, då skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Hade de underverk som skedde bland Guds folk i Kafarnaum, hade de skett i Sodom, som inte beboddes av Guds folk, så skulle stan ha stått där än idag. Det finns något märkvärdigt med det här. Gud säger detsamma till Hesekiel när han kallar profeten till att bli profet. Han säger, jag skickar dig inte till ett främmande folk med ett språk som du inte begriper. För gjorde jag det så skulle de lyssna på dig, säger han. Men nu skickar jag dig till mitt eget folk och de kommer inte att höra på dig. Vad är förhärdelse för någonting? Ja, lite grann kan vi förstå av det här. Tänk så lätt man vänjer sig vid allt. Du vet, när man möter någon som är nyomvänd, som har funnit Kristus och upptäckt nåden, syndernas förlåtelse. Och han kan vara jublande glad och vara som en fullständigt förvandlad människa. Men efter ett tag har vi vant oss. Och vi blir så goda, rutinerade kyrkobesökare och vi sitter på samma ställe i samma bänk vecka efter vecka. Och vi sitter där och nickar och ler lite igenkännande. Och ja, jo, det är som de brukar säga från predikstol. Och så har man vant sig vid det oerhörda. Det är väl det gåtfullaste med oss människor, är det inte det? Man kan vänja sig vid det oerhörda. Vid det kolossala, vid det ofattbara. Att det kan bli rutin och slentrian. Nu var det ju så här med Guds folk. Att Herren hade vissa svårigheter med folket så länge det gick i öknen. Men då fungerade det någorlunda under fattigdomens dagar. Men så kom folket in i landet som flöt av mjölk och honung och då avföll det totalt. Vi ska läsa en hjärtesuck ifrån Guds hjärta genom profeten Hosea, det 10:e kapitlet och första versen. Det Herren säger så här: Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt, men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Deras hjärtan var hala. Ju rikare de blev, desto mer vände de mig ryggen, säger Gud. Några år innan Tage Erlander dog så gjorde Göteborgsposten en intervju med den gamle landsfadern. Han stod ju på barrikaderna när socialdemokratin kämpade för mänskliga rättigheter i Sverige. Och han fick ju uppleva hur Sverige gick från fattigdom till välstånd. Och så ställdes då frågan till den forne statsministern. Blev det som ni tänkte er när ni stod på barrikaderna och kämpade? Svaret blev ja, på många vis blev det. Men jag hade väntat mig att människorna skulle blivit mera generösa när de fick det bra. Det var den stora förvåningen, den stora överraskningen, att när människorna fick mera resurser så blev de mera egoister. Då blev människornas hjärtan inte mjukare utan hårdare. Finns det någonting som är så gåtfullt som det? Om någon kan förklara detta för mig, så kom fram och gör det efteråt. Jag tycker att detta är det märkvärdigaste av allt i denna text. Vi kan säga om mycket av Guds handlande i det som här liksom skymtar fram i texten, att vi har svårt att förstå det. Men om oss själva måste vi verkligen säga som Paulus: jag kan inte förstå att jag handlar som jag gör. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Guds folk hade blivit förhärdat. Profeten Jesaja hade fått en underlig kallelse av Gud. Det står så här i det sjätte kapitlet hos Jesaja: och jag hörde Herren tala, och han sa: vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa: se, här är jag, sänd mig. Då sa han: gå och säg till detta folk: hör alltjämt, men förstå inget. Se alltjämt, men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att det inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Återigen tycker vi det var en konstig text det här. Ja, men en liten förklaring kan vi få om vi läser den på hebreiska. Så är den ju skriven från början. Där står det inte: förstocka detta folks hjärta. Utan Gud säger till Jesaja: gör detta folks hjärtan feta. Gör detta folks hjärtan feta, står det i grundtext. Vad är det Jesaja går ut och gör? Han ger folket det folket önskar sig. Och då vänder de Gud ryggen. Och kanske måste vi få uppleva vår trolöshet emot Gud också på det sättet, för att den slutliga frälsningen ska bli möjlig. Vi har ju sett det i våra länder. Våra folk har gått från fattigdom till välstånd, och samtidigt blir människornas hjärtan hård. I Sverige måste socialassistenterna gå kurs i karate för att våga gå till jobbet. Så var det inte när Sveriges folk var fattigt. Men så är det när Sveriges folk är rikt. Så sent som igår hörde jag en nyhetsutsändning från England, från BBC, där de talade om att så många allmänpraktiserande läkare blir nu hotade med kniv av sina patienter om de inte får recept på narkotika, att man vet inte längre hur man ska kunna fortsätta att ha allmänpraktik. Får man inte receptet på morfin som man ville ha, så drar man kniven och hotar och spika fast doktorn i väggen. Så var det inte när vi var fattiga. Men så har det blivit när vi har blivit rika. Det står i skriften att Gud förhärdade faraos hjärta. Hur gjorde han då, säger vi? Han visade sin härlighet för farao när farao inte ville ha med Gud att göra. Han lät Mose göra det ena undret och tecknet efter det andra inför farao. Och för varje nytt under han gjorde inför farao så blev faraos hjärta mer och mer förhärdat. Man kan bara säga som Jeremia: ett förunderligt ting är människohjärtat. Vem kan förstå det? Guds handlande kanske är relativt lättbegripligt jämfört med vårt. Det är ju vi som är de märkliga figurerna i sammanhanget. Gud kanske ser ut som om han handlade på ett sätt som är svårt för oss att förstå i alla detaljer, därför att vi inte förstår oss själva. Han kanske måste ha vägar med oss som vi har svårt att fatta, därför att vi inte kan begripa hur vi själva fungerar. Han som förstår hur lätt vi blir förhärdade när han ger oss gåvor, han kanske måste ha sina vägar med vart och ett folk i världshistorien för att kunna föra vart och ett folk till det mål han har föresatt sig. Och vi kanske bara får lägga oss i hans hand och trygga vila där. Nu är det ju så här, när man talar om förhärdelse, och inte minst när man gör det i Finland, att då är det alltid risk att det kommer någon ödmjuk och vänlig och rar äldre dam fram och säger att jag är nog förhärdad, det var nog om mig du talade. Ty det är ju alltid så att när man varnar högmodiga i en predikan, så sitter de högmodiga och tittar sig runt omkring och säger: jaha, nu fick han så han teg, och ja, nu fick hon teg. Ja, ja, det var bra det, säger den högmodige. Och sen ska man uppmuntra den försagde och den ängslige. Och då blir den högmodige glad. Det var gott att få höra ett Guds ord riktat till mig, säger han. Den försagde kryper ihop under läktaren och säger att ja, det är nog jag som är högmodig. Man kan bli ängslig när man läser det här om förhärdelse, när man hör att detta är ju någonting som gäller Guds folk. Tänk om jag är förhärdad. Låt oss då läsa avslutningsvis ett par ord ur skriften. Romarbrevet 8. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Så länge du vill höra Herren till, så gör du det också. Även om det är så att våra hjärtan kanske inte kan hållas maximalt glödande när det kallnar runt omkring oss. Hebreerbrevet talar om förhärdelse, så vi ska också läsa några ord där som brukar oroa många. 6:4. Ty människor som har avfallit, fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan och fått del av helig ande, och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäste Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje. Ja, det låter hårt det här. Men det Hebreerbrevets apostel talar om, det är inte en förtvivlad kristen som bankar på himlens port och säger: käre Gud, kan jag inte få vara med? Utan det handlar om människor som det är omöjligt att föra till omvändelse. Alltså, man kommer och talar med en människa som har vänt Gud ryggen för gott, och så säger man till honom: skulle du inte återvända till Gud? Nej, kom inte med såna gamla sagor. Åh, det där är jag färdig med, säger han. Han vill inte. Man kan bli så förhärdad att man inte längre vill ha med Gud att göra. Men om du vill ha med Gud att göra, då kan du säga lugnt och tryggt: detta gäller inte mig. Jag är ett Guds barn. Jag vet hur det kommer att gå i domen. Jag kan leva i barnaskapets glädje och trygghet de dagar jag har här i livet. Vad Gud kan göra med den som förhärdar sig, det vet vi inte mycket om. Vi har stora vita fält på vår karta. Vi måste erkänna att vår kunskap är ett styckverk och att Gud är Gud. Men vi måste också erkänna inför Herren att vår förmåga att tåla rikedom utan att våra hjärtan kallnar är för underligt liten, och att vi behöver hans hjälp att bevara våra hjärtan brinnande. Nu ska vi be tillsammans. Fader i himmelen, vi tackar dig för att du är Gud och att du är så upphöjd att du också kan göra saker som vi inte kan överblicka, inte omedelbart kan förstå. Vi får bara som barn lära känna dig, förstå att du är god och förstå att du kan ha avsikter med det vi inte förstår. Avsikter som ändå är goda. Här är det som är svårt att förstå i tillvaron. Det är kanske inte dig, utan det är oss själva. Ett förunderligt ting är människohjärtat, Herre. Vi kan bara erkänna det inför dig. Och därför så vill vi be till dig, Herre, att du ska hålla våra hjärtan brinnande. Att du ska samla de glödande kolen i spisen så att vi får värma varandra med din kärlekseld. Och på det sättet vandra vidare tillsammans med dig, till din ära. I Jesu Kristi namn. Amen.